Du lyssnar på Webradio Areton.
Hej och varmt välkommen till dig som lyssnar. Jag som pratar, jag heter Sylvia Lidén Nordlund. Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att göra ett sånt här program. Att få välja vad jag vill prata om och dessutom välja ut ett antal låtar som ska spelas. Och det var nog det som var allra svårast, att välja bland all den musik som jag tycker så mycket om. Jag tänker ta med dig på min livsresa. Men innan den börjar så tänkte jag berätta hur det kommer sig att just jag sitter här och pratar. Har du tänkt på vad ofta vi möter olika sammanträffanden i livet som verkar märkliga? Det kanske är så att vi har funderat över någonting och så plötsligt så får vi svaret genom ett tv-program eller en bok som vi bläddrar i. Eller vi kanske möter någon vän som pratar om det som vi har funderat på. Min man Stefan, han bor i Las Palmas under den kyligare delen av året. Och när han började göra det för ett antal år sedan så tänkte jag att jag behövde ha något kul att göra här hemma mer än att bara jobba. Så att jag anmälde mig till en skrivarkurs. Skriva har alltid intresserat mig. Kommunikation överhuvudtaget har alltid intresserat mig, och skriva är ju en form av det. Den här skrivarkursen fick mig att komma ihåg hur roligt jag alltid tyckte det var att skriva uppsatser när jag gick på gymnasiet. Så jag skrev och tyckte det var jätteroligt. Så blev jag mer och mer intresserad av ämnet skrivande som sådant. Så att jag köpte tidningen Skriva och läste den väldigt noga. Och där hittade jag en mycket liten annons för en skrivarkurs. Och den skrivarkursen, den skulle vara just i Las Palmas av alla ställen. Och dessutom så skulle den vara just den veckan när jag ändå skulle vara i Las Palmas och hälsa på Stefan. Det var ju ett sammanträffande som var för bra för att låta passera, så att jag anmälde mig till den här skrivarkursen. På den här kursen så är det ett antal kvinnor, alla intresserade av skrivande. Jag pratar lite extra med några stycken. Ingen av oss har ju naturligtvis publicerat någonting eller skrivit någon bok. Men alla har sina författardrömmar ganska klara. En del av oss har kommit längre än andra. Och där och då så bestämde jag mig för att de två kapitlen som jag plötsligt hade fått ur mig en dag efter skrivarkursen, de skulle bli en bok. Och det skulle inte bara bli en bok, utan det skulle bli tre böcker i samma serie. För jag har alltid gillat att läsa just serier. Efter en vecka så är det dags att skiljas åt, och då säger jag sådär lite som man gör, att om ni kommer till Göteborg på bokmässan så kan ni få bo hos mig, för jag bor nämligen precis på andra sidan gatan. Ja, säger alla, det var väl trevligt, och vi startar en liten Facebookgrupp för att hålla kontakten, och den måste vi ju ha ett namn på, så då bestämmer vi oss för att Dream Girls, det var ju redan upptaget. Men vi bestämde oss för att vi skulle heta Las Palmas Girls. Och till min stora glädje så dök de här tre kvinnorna upp bokmässan året därpå. Camilla och Karina och Monica. Och vid det laget så hade Camilla fått bokkontrakt och hade en första bok klar som skulle vara med på mässan. Så där hängde vi tillsammans under den här tiden och väntade på att vi andra tre också skulle kunna få leva i den drömmen som Camilla gjorde där. Och därför så har jag valt att spela Sweet Dreams med Eurythmics, och den kommer här.
Some of them want to get
Ja, Camilla hade ju startat på sin dröm och vi andra, vi höll på. Och där blev jag inspirerad av Karina som kom med i en novellantologi, 30 nyanser av kärlek. Och när jag var på hennes release som hölls på ett bibliotek här i Göteborg så bestämde jag mig för att jag vill också vara med i en novellantologi. Jag hade börjat skriva på den här boken jag bestämde mig för att skriva. Och det gick sakta men säkert framåt. Men det hände inte så mycket när den väl var klar i första omgången. Och därför tänkte jag att jag kan väl göra lite noveller under tiden. Och det var en väldigt, väldigt bra träning faktiskt på att lära sig att skriva och att få ihop en hel story. Det är mycket lättare att överblicka en novell än att överblicka en hel roman. För där är det väldigt många olika trådar som man ska hålla ordning på. Så jag skickar in och kommer med till min stora glädje. Jag kommer fortfarande ihåg hur jag skuttade runt i lägenheten. Jag var ensam hemma och lägenheten har flera olika dörrar så att man kan springa runt, ni vet, sådär som barn brukar göra. Springa runt. Så att jag skuttade och hoppade runt där för att jag var så glad att jag hade blivit antagen att vara med i en novellantologi. Och just det där med noveller tyckte jag var väldigt roligt så att jag fortsatte att skicka in och kom med i flera stycken. Däribland Aretons novellantologier. Så via Areton så har jag också, är jag också med i en antologi som handlar om kommunikation. Och därför är det som jag sitter här och pratar just idag. Men jag lovade ju att jag skulle berätta om livsresan och då tänker jag att då börjar jag när jag är ganska så liten. Mina föräldrar är från början inte alls från Göteborg. Min pappa, han var från Enköping och min mamma, hon var från Skövde. Och de träffades när mamma jobbade på ett café i Skövde och pappa var resemontör. Och tillsammans så ger de sig iväg till Göteborg. Båda två lämnar varsitt äktenskap, vilket var ganska ovanligt i mitten på 50-talet. Hamnar i Göteborg, hyr ett rum och mamma blir med barn, vilket inte alls var meningen. Så då måste de ha en liten lägenhet, skaffa sig en lägenhet i ett lite finare område i Göteborg. Och bo då i en portvaktslägenhet för att det var enda möjligheten att få. Det var svårt att få lägenheter även på den tiden. Men genom att vara vicevärdar så fick de då också möjlighet att få den här lilla lägenheten. Där jag växte upp de första 8 åren av mitt liv. Efter några år så kom det en lilla syster och en lillebror. Men vi levde ett ganska isolerat och ensamt liv, min lilla familj och jag. Och eftersom jag inte hade några kamrater att leka med innan jag började skolan så hittade jag på egna fantasifigurer som jag pratade med. Jag kunde ha långa diskussioner med dem. Jag hittade på historier inne i huvudet. Och jag tänker att redan där började jag att träna mig på att berätta just historier. Och jag saknade verkligen någon människa att kommunicera med. Som var på min nivå. Min pappa, han var min stora idol när jag var liten. Och det stod en fåtölj vid fönstret i vårt vardagsrum. Där jag brukade sitta och vänta på eftermiddagarna på att han skulle komma hem från jobbet. Mamma var hemma med mig, men pappa han jobbade. Och när vi satt där, ibland satt mamma med mig, så brukade hon sjunga en sång som jag och hon tillsammans sen sjöng. Medan vi väntade på pappa. Och den heter Brevet från Lillan. Och här i den här versionen så är det Loreen som sjunger, vilket jag tycker är extra roligt. Vi längtar efter dig. Kom innan sommaren är slut, lilla pappa. Åskan har gått och på kvällen blir det mörkt. Stjärnorna syns nu på himlen igen.
nu så mycket bär och följt med ungar av fåglarna här. Skön är så varm, nå jag badar varje dag och jag hoppar i utan att bli rädd, för nu simmar jag så bra. Vi har så fint här i vårat lilla skydd, och en liten gran har vi också sett, den som vi detta har jag skrivit nästan bara själv, och jag ska börja i skolan till hösten. Pappa, kom hem, jag vet något som du får.
Som sagt, som liten så var min pappa min stora idol. Han hade två barn innan jag föddes i sitt förra äktenskap. Och min storbror träffade jag första gången när jag var 2 år och min stora syster när jag var 4 år på besök hos farmor. Och vi har lyckats ha kontakt genom åren, och vilket glädjer mig mycket med tanke på att förutsättningarna för det kanske inte var så goda. Skoltiden, den första skoltiden fram tills upp i årskurs 6 var väl inte så där jättebra. Lågstadiet gick ganska bra, för små barn har inte så mycket koll på saker och ting. Men mellanstadietiden var en svår tid där jag hamnade väldigt mycket utanför. Jag hade ju ingen vana redan från början. Jag började skolan att leka med andra barn eftersom jag aldrig gjorde det. Och jag misstänker att jag var väldigt lillgammal. Jag hade hand om mina småsyskon en hel del och brukade leka skola med dem. Jag vet att jag använde elementet som orgel och spelade Trygga räkan ingen vara, och så skulle de sjunga. Och jag lärde min lillebror att läsa innan han hade börjat skolan, vilket mamma var lite bekymrad över, att det kanske inte var bra om man kunde för mycket när man började skolan. Det är inte riktigt som det är i skolan nu för tiden. Så skoltiden var som den var. Jag hade en fristad, och det var biblioteket, stadsbiblioteket, dit jag brukade gå iväg på de långa rasterna för att slippa vara ensam. Jag hade väldigt klart för mig tidigt vad jag ville jobba med. Jag ville bli lärare. Jag hade ju redan tränat på mina syskon, och då hade jag målet klart för mig att så snabbt som möjligt bli färdig lärare. Så att jag gick igenom gymnasiet på 2 år. Det fanns 2 år i social linje på den tiden. Och sen så började jag på lärarskolan. Och då, när jag började, så hade jag inte fyllt 18 år. Utan jag fyllde sent på året. Och när man skulle i det biblioteket få lånekort så var man tvungen att vara 18 år. Annars så skulle man ha målsmans underskrift. Så att jag bad så väldigt mycket att få lov att slippa det. Och de hade nog aldrig sett någon som var så ung som jag som hade börjat. Så de var lite förvånade. Men jag fick mitt lånekort i alla fall. Jag utbildade mig till lärare. Blev färdig lärare. Och började jobba i ett ytterområde i Angered. Och där träffade jag den mannen som jobbade som lärare. Som senare skulle bli far till min dotter. Men innan jag kom så långt så att jag började jobba som lärare, så bodde jag också tillsammans med en annan man i några år. Och det var väl inte heller det lättaste livet jag valde där. Det var inget riktigt liv på rosor, kan man inte säga. Och nu misstänker jag att ni förstår vilken låt det är som kommer att komma. Jo, visst är det Edith Piaf och La Vie en Rose. Men det är en alldeles speciell anledning till att jag spelar den. Och ni kommer ihåg att jag berättade att jag var väldigt mycket på stadsbiblioteket på rasterna. Det var nämligen så här att i stadsbiblioteket så hade man en musikavdelning där man kunde sitta med stora gammalaxa hörlurar och plugga in sig och lyssna på musik. Hemma i mitt hem där hade vi en radio och så småningom sen också tv då såklart. Men musik det fanns inte på det sättet om det inte kom via radio. Så för mig att vara där och botanisera och lyssna, det var ju helt fantastiskt. Och det var ju mest klassisk musik som jag tyckte var ganska så tråkigt. Och så fanns det en del då med sång. Och då fick jag syn på en bild på en väldigt liten kvinna med mörka bruna ögon. Och blev intresserad och började lyssna på den här. Och blev helt betagen av det här språket som jag inte förstod ett enda ljud av. Men som ändå gick rätt in i hjärtat. La vie en rose med Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi.
Efter 2,5 år så var jag färdig lärare som sagt och började jobba i Angered. Den skolan jag hamnade på, den hade varit en öppen skola. Det var experiment som man hade på med på 70-talet. Att man tog bort alla väggar och så var det stora hallar och där skulle alla studera. Och det kan man ju räkna ut själv att det gick ju inte sådär jättebra. Så att när jag började jobba på den här skolan då hade man precis stängt igen väggarna igen. Så att det fanns klassrum men det fanns en väldigt massa dörrar kvar som alla barn kunde springa ut och in igenom. Vilket de också gjorde. Och där var jag ung och grön och visste inte riktigt hur jag skulle ta mig igenom den här situationen. mådde dåligt varje morgon innan jag gick till jobbet i flera månader. Men jag bestämde mig för att om jag slutar nu, då kommer jag aldrig mer att börja igen. Och det ville jag verkligen inte. Utan jag ville jobba med de här barnen. Och jag ville skapa kontakt. Vilket jag också till slut lyckades med. Jag hämtade, en gång hämtade en kollega för att visa att alla satt på sina platser. Det var första gången det hade hänt att alla satt ner samtidigt. Och det sättet jag lyckades att få till det på, det var att jag hämtade alla serieböcker som fanns i skolbiblioteket. Och så fick de läsa dem och då satt de still och tittade dem. Jag fick ta över en klass som gick i tvåan när jag kom efter jul. Och de hade redan haft två lärare innan som hade slutat för att de inte orkade med dem. Så det var en ganska tuff tid. Men det var en väldigt spännande tid att kommunicera med barnen på det raka sättet som de har. Och att också kommunicera själv för att nå fram och skapa den här kontakten som behövs för att det ska bli bra. Jag tror mycket på att bygga på relationer när man ska lära ut saker så att man kan känna av och känna in. Jag hade en tjej en gång som hade väldigt, väldigt svårt med sin matematik och hon tragglade och ändå så lyckades hon inte riktigt förstå hur det hela hängde ihop. Och jag tragglade med henne och hon tragglade själv. Och så en dag så säger hon, nej, det här går inte, jag är för dum. Och då vet jag att jag tänkte, nej, det får man bara inte tro. Och snabbt kom jag på att säga att det är inte dig det är fel på, det är mig det är fel på. För att jag har inte hittat rätt sätt ännu att lära dig matte på så att det fungerar. Och det var som ett sesam öppnade dig. Så efter det så lyckades hon att lära sig att räkna hjälpligt. Hon blev väl aldrig någon riktig stjärna, men ändå. Så just det här hur vi kan kommunicera saker och nå fram på ett sätt som passerar alla de här murarna som hon hade satt upp när hon hade bestämt sig för att hon var dum. Jag läste också senare konflikthantering och där fick jag chansen att intervjua barn för att höra hur de tänkte i olika situationer, vilket också var väldigt, väldigt spännande. Och dessutom så hade jag vid det här laget som också fått en egen dotter. Och det får man väl säga att det var en väldigt stor händelse i mitt liv. Att få barn. Och just att lära sig att tolka de signalerna utan att det fanns några ord i början. Det var också en spännande utmaning får man säga. Och samtidigt så är det också så att det är en liten personlighet även om den är liten. Och sen så växer barnet till sig och blir en ännu större personlighet. Och man kan väl säga att när man får barn så har kärleken väldigt, väldigt många ansikten. Och den här sången som jag ska spela nu på franska så heter den Tout le visage de l'amour, kärlekens alla ansikten. Men det här är en engelsk variant som heter She och det är Charles Aznavour som sjunger den. Och den var med faktiskt i en av mina favoritfilmer, Notting Hill, som ledmotiv. Nu kommer den.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day. Smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in the crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. Me, I take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She, the meaning of my life is she.
Kommunikation i sig är ju en konst, men jag skulle nog ändå vilja säga att den allra svåraste konsten där, det handlar om parrelationens kommunikation. Och den är A och O för hur relationen kommer att kunna fungera. När jag läste konflikthantering så lärde jag mig en modell och ett förhållningssätt som heter nonviolent communication. NVC kallas också ibland för chefspråket. Och varför det kallas för det och mer om det, det kan ni läsa i den här antologin om kommunikation från Areton, där jag skriver just om den här metoden som har funnits med mig i mitt liv ända sedan jag läste konflikthantering då. Och sen så har den funnits med mig vidare i mitt yrkesliv och i mitt privata liv. Modellen går ut på att lyssna empatiskt och att uttrycka sig ärligt. Och att uttrycka sig utan att värdera eller anklaga den andra. Och man letar efter behoven för att kunna mötas i dem. Därför att mänskliga behov är universella. Och kan vi bara hitta behoven bakom allt det vi säger och tycker och tänker, så kan vi också mötas och hitta ett sätt att tillgodose dem som båda eller alla kan vara nöjda med. Jag har också läst också sexologi och för att sen kunna jobba just med par, både utifrån kommunikation men även utifrån den mera fysiska delen av kärleken. Men innan jag började med att läsa de här ämnena som sen då blev basen för mitt nästa yrkesval, så tog jag ett väldigt smärtsamt beslut att skilja mig från min dotters pappa. Och det är det allra, allra svåraste jag har gjort. Men jag var väldigt ung när vi blev tillsammans och utvecklades åt ett helt annat håll. Och för mig var det en nödvändighet, även om det var väldigt, väldigt svårt. Men erfarenheten av hur det kan vara i olika relationer plus allt det jag hade läst, både då i konflikthantering och i sexologi, gjorde att jag valde att börja på en helt annan bana och jobba just med kommunikation och samtal och relationer i olika former. Både privata samtal men även i handledningsgrupper och via föreläsningar och så. Och det har jag aldrig ångrat att jag valde den vägen. Efter att jag slutade jobba som lärare så jobbade jag fackligt ett antal år, vilket också var väldigt spännande, där jag lärde mig mycket om kommunikation och möten och samtal. Och sen fortsatte att läsa de här sakerna då, vilket också var spännande. En sak som jag också stötte på under tiden jag läste, det var någonting som kallas för kärlekens språk. Kärlekens fem språk kommer från en amerikansk bok, The Five Love Languages av Gary Chapman. Och han pratar om att det finns fem olika sätt att veta att man är älskad på. Erkännande ord, tid för varandra, ta emot gåvor, få tjänster gjorda eller fysisk beröring. Och där har man oftast en eller två som är extra viktiga. Och för min del så handlar det om att ta emot gåvor. inte just fysiska gåvor som presenter, utan att få stöd när man verkligen behöver det. Och om det handlar nästa låt, Before the Next Teardrop Fall med Freddie Fender, och dessutom en av mina favoritsångerskor, Dolly Parton, som jag lyckades hitta när de sjunger tillsammans i den här låten.
If she brings you happiness, you know I wish you both the best.
It's your happiness that matters most of all.
But if she ever breaks your heart,
if the teardrop ever starts,
I'll be there before the next teardrop falls.
Though it hurts,
si te quiere,
to let you go,
de verdad,
darling,
y te da felicidad.
Want you to know that I'll stand
te deseo
you if ever you should call.
A los dos.
And if she ever
si
breaks your heart, if the teardrop
a mí
ever starts,
puedes hablar.
And I'll be there before the next teardrop.
Every teardrop that you cry.
And if she ever leaves you blue,
just remember I love you.
And I'll be there before the next teardrop falls.
Ja, för mig är det alltså väldigt viktigt att man kan lita på den man är tillsammans med, att man ställer upp för varandra, att man ger varandra den gåvan av att finnas där när det behövs och kanske till och med ibland när man som minst förtjänar det. Min man Stefan och jag, vi har nu varit ihop i snart 23 år, och när vi precis hade blivit tillsammans så gick vi en samtalspedagogutbildning båda två, och jag tror att det var väldigt bra att vi fick chansen att göra det. Det la en bra bas för vår relation. Det var ganska turbulent i början och vi skulle samsas tillsammans med min dotter och tillsammans med de fantastiska 4 bonusbarnen som jag fick genom Stefan. Och det fordrar en hel del kommunikation, för att barnuppfostran och mina barn och dina barn och hur vi har gjort innan och hur vi nu ska göra, det är inte det allra lättaste att ta sig igenom. Så där var det bra att ha en bas. Och man kan väl säga så här att nu för tiden så lever vi ju i de bästa världar, för att då lever vi en viss del av tiden tillsammans. Och en viss del av tiden lever vi var för sig, där vi då kan utveckla våra egna intressen. Och jag är väldigt tacksam över att författandet kom in i mitt liv. Jag trodde ju när jag bytte bana och började jobba med samtal att det skulle jag hålla på med tills jag gick i pension. Och istället så dök då en passion upp, det vill säga skrivandet och författandet. Och alla nya vänner som jag har fått via de här olika evenemangen och eventen och på Facebook är helt grymt. Så det vet jag inte om det blir någon pensionering egentligen. Jag kanske får fortsätta hålla på. Och jag fick ju då, som jag sa, en novell utgiven, och det var 2016. Och sen 2017 så slog den riktigt stora drömmen in, det vill säga att få ut en alldeles egen bok. Då kom min första roman om Mia ut, och den heter Alltid du måste. Den handlar om Mias arbetssituation väldigt mycket, där hon hamnar i en mobbningssituation på förskolan där hon jobbar, och läsaren får följa henne in under skinnet i all den våndan och alla de sakerna som händer när hon är på gränsen till utmattning, och hur hon sen tar sig ur det hela. Och så finns det som sagt lite non-violent communication med på ett hörn. Nästa bok, den kommer i september nu 2018, och den heter Om du bara vågar. Och där så kommer Mia att utsättas för nya utmaningar som hon behöver ta tag i, och där hon behöver stå på sig och våga välja, inte alltid de lättaste valen som hon behöver göra. Men hon kommer att gå starkt ur den situationen också. Men det tar några kapitel innan det blir så. Och sen så hoppas jag att 2019 ska den tredje avslutande delen i trilogin komma. Apropå avslutning så börjar det bli dags att avsluta den här stunden. Och jag tror att jag har fått sagt ungefär det jag hade tänkt mig. Och jag vill skicka med tre ledord som jag tycker är viktiga. Och det är kommunikation, kontakt och kärlek. Det är de tre viktigaste orden för mig. Och jag har valt en av de finaste kärlekslåtarna jag vet som avslutning. The Rose med Bette Midler. Så tack för den här gången och ha det så bra. Hej då!
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say so.